Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Anna och hon har som tyvärr en del andra av mina gäster och som jag själv hoppat av polisyrket och gör någonting annat. Hon skriver deckare. Så det kommer vi att prata om, hur det är att skriva deckare. Vi kommer också in lite på MeToo, hur det kan vara och få vissa bilder skickade till sig. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook. Följ oss gärna på Instagram där vi har ett ganska nytt Instagram-konto. Sen blir jag ju såklart väldigt, väldigt glad om ni delar eller skriver Insta-stories eller något sånt här om var ni är någonstans när ni lyssnar på podden. Var ni än är, Malmö eller någon annanstans, var försiktiga där ute och ha en väldigt trevlig lyssning. Kära lyssnare, dagens gäst är deckarförfattarinna.
Ja, det stämmer.
Det stämmer, eller
hur? Numera.
Ja, numera. Men ex-polis.
Ja.
Tänk vad man kan hoppa från polis till någon annanstans. Hur länge sen var du slutad som polis?
Jag tog tjänstledigt 2015. Mm. Och sen kom jag aldrig tillbaka. Så att det slutar då.
Och jag ska också säga då välkommen till Anna.
Tack.
Så ska jag säga. Ja, var det liksom så här tjänstledigt för att känna om det skulle bära hela vägen eller för att ha tid att skriva typ din första bok? Eller hur resonerade du där?
Jag hade skrivit två kriminalromaner då och skulle börja på min tredje och kände att jag var tvungen att välja lite grann. Det var dubbelt, eller det var mycket att ha två jobb samtidigt.
Mm.
Så att då tänkte jag ta tjänstledigt och sen åkte jag till Thailand, satt där och skrev min tredje kriminalroman. Sen var det ganska svårt att komma tillbaka.
Var kommer den här känslan ifrån då? Viljan att skriva? Har du alltid gillat att skriva?
Jag har faktiskt inte det, utan det var något jag kom på som det mesta i mitt liv faktiskt. Att det blir lite mer någonting jag hoppar på och sen märker jag att det är roligt. Och så här. Men det var ganska mycket som hade hänt inom polisen. Som man idag skulle kunna säga går under hashtag MeToo.
Mm.
Men det här var ju några år innan det kom. Som fick mig inspirerad att börja skriva på min första kriminalroman som heter Stölda babian.
Just det.
Nu handlar den ju inte just om sådana saker, men jag skapade en karaktär, en poliskommissarie, som har de här egenskaperna av MeToo kan man säga.
Mm. Stöld av babian.
Mm.
Heter den första.
Ja.
Som finns både på som bok och som ljudbok också.
Mm. Ja, den har ju några år på nacken nu. Mm. Så, men på ljudbok finns det alltid en backlist på Storytel och sådär.
Mm. Men innan du började knacka ner de här då, så jobbade du som polis.
Mm.
Och tanken kring att bli polis, att du blev polis först och författare sen och inte tvärtom. Var kom den tanken ifrån då?
Mm. Jag tror faktiskt aldrig jag hade börjat skriva kriminalromaner om jag inte hade jobbat som polis.
Mm.
Jag känner att man behöver den erfarenheten.
Förlåt, nu avbröt jag dig.
Ja,
men vissa svenska deckare man läser så märker jag att den här polisen saknar viss polisiär kunskap. Både vad gäller kanske jargong och också ibland gällande processer, liksom, hur en brottsutredning går till och sådär.
Mm.
Så jag antar att det måste ha varit en väldigt fördel för dig då att...
Ja, men det är ju absolut. Och mina böcker har ju blivit uppskattade just för att det är autentiskt och polisiärt trovärdigt. Sen är det klart att man skapar karaktärer som kanske inte är den normala polisen, men då skulle det inte vara så spännande att läsa om det heller.
Nej, precis.
Nej, men det känner man ju när man läser andras böcker att de lyfter ju ett snäpp om man känner att det finns en tyngd i det, att man vet vad man skriver om.
Mm.
Sen kan man ju alltid göra research om allting.
Mm.
Men, och de flesta som skriver har ju kanske att de bollar texten med en polis och så att det ska bli rätt. Men man kommer ändå åt de här små detaljerna när man faktiskt har suttit i en radiobil själv och jobbat.
Det kan jag tänka mig. Var satt du i radiobil någonstans då?
Västerort, Stockholm.
Västerort till Stockholm.
Ja, så där började jag skolan 01-03 och sen hamnade jag i Västerort. Var där i 10 år. Då var jag på rånkommissionen också, som sedan bytte namn till ungdomssektionen.
Okej. Men ville du bli polis? Var det någonting du hade liksom tänkt länge som ung till exempel? Eller var det något som...
Nej, det var det inte heller. Jag hade inte... De många har ju någon släkting som är polis eller mamma och pappa och sådär. Men jag hade inget så. Så det var inget jag hade tänkt på direkt. Utan det var egentligen en kompis till mig som pratade om att hon skulle söka. Och då tänkte jag, det kanske jag också ska göra. Tänkte inte så mycket på det då. Sökte, men sen ju längre man kom i själva ansökningsförfarandet så kände jag bara att det här vill jag verkligen göra. Jag hade blivit jättebesviken om jag inte hade kommit in.
Och hur var det sen då att komma ut och vara färdig polis då när man var klar? Hur kändes det?
Ja, då var det ju jättekul och... när man ser tillbaka på det nu så var man ju, man växte ju in i rollen med tiden. Man tänkte ju inte riktigt på det då kanske, men man, några år senare när man ser på sig själv då så var man ju ganska osäker och ny och sådär såklart.
Men är man inte alltid lite osäker då? Jag tänker oavsett vilket jobb man ramlar in på. Nu är ju polisyrket lite utsatt, man får ju blickarna på sig när man kommer ut på vissa jobb och sådär. Men det är klart att man, är inte det naturligt att man är osäker?
Jo, det är det väl vart man än kommer. Det är ju en startsträcka att bara lära känna alla och sådär och arbetsrutiner och allting. Och som polis blir det lite extra såklart, för där är det även när man går ut i uniform så tittar alla på en. Och man är likadan själv. När det kommer en polisuniform så kollar man så här än idag.
Hur var det omkring i uniform i Västerort och åka radiobil och sådär?
Det var jäkligt kul faktiskt. Det var roliga år. Det är det man minns ofta när man tänker tillbaka. Tiden i radiobil och så. Sen finns det ju många trista stunder också när man står vid någon avspärrning och ska vakta i några timmar i 20 minusgrader och sådär.
Det är mindre roligt.
Mycket avrapportering. Men det är så man har lärt sig att skriva. Förr så satt jag och skrev förhör som jag höll med andra. Nu, då hittar de på. Nu just hittar jag på. Sitter och skriver.
Då hittar de på, ja precis. Men jag kommer ihåg när man skrev då det som skulle skrivas som polis. Då, dels så är det alltid en brottsanmälan ofta som har varit på ett jobb och sådär. Så är väl mitt minne att man försökte såklart ha med det som skulle tas med, men också minimera antalet tecken. Att man inte broderade ut för mycket. Nu pratar jag i fred om mig själv, men jag kanske försökte hålla ner det, för att just skrivandet tog ganska mycket tid. Kände du inte den känslan också när du skrev en anmälan?
Nej, inte direkt minimera. Själva anmälan ska ju vara väldigt basic såklart. Men sen när man sitter och skriver förhör, då var det ju snarare att man måste i princip skriva med varenda ord. Det beror ju lite på om man spelar in och ska skriva exakt som de pratar eller om man skriver att det är ett sammandrag eller så.
Just det. Nej, förhören, det är klart, då kan man inte bara skära bort saker som man vill, utan då får man ju ta med det mesta. Men jag tänkte kanske mer på anmälningarna då. Men okej, radiobil, och började du skriva liksom tidigt i den polisiära, kan jag tänka på det här deckargrejen. Hur dyker den, du sa att nej, det har jag aldrig gjort. Hur dyker den tanken ens upp att spamma jag ska skriva en deckare?
Ja, nej men jag läste en del andra kriminalromaner och kände att alltså det här har ju jag bättre koll på, hur det går till på riktigt.
Okej.
Och om den personen kan skriva så kan väl jag. Jag är lite naiv sådär, men det ska man väl vara för att våga sig på saker. Så att jag tog en kurs först här i Stockholm, bara på en vecka. Där man fick basic-verktygen kan man väl säga. För många tror ju så här, det är väl inte så svårt att skriva en bok, men det är väldigt mycket man ska tänka på.
Just det.
Som man märker när man sätter sig väl och ska börja.
Vad tror du är det man har missat, de flesta missar när man... Så här, men nu ska jag skriva en bok, det kan väl alla göra. Vad är det man missar som amatör liksom?
Nej, men man öser på tror jag i 20-30, kanske max 50 sidor. Sen upptäcker man att oj, det var inte så lätt liksom. Man har kanske skrivit ner hela storyn på de sidorna fast det skulle spinna över 400 sidor istället. Det är väl ganska vanligt att man vill få ner allting så fort som möjligt istället för att lära sig att pytsa ut det eftersom. Mm. Men alltså det är jättemycket saker. Så. Men de flesta som börjar att skriva, som har den drömmen, de brukar stanna där runt 50 sidor.
Ah, 50.
För att det där ofta tar stopp. Så kommer man inte längre. Man upptäcker hur jobbigt det var, hur mycket tid det tar. Och, så här, man får försöka ganska mycket annat.
Just det.
Speciellt om man har ett annat jobb vid sidan om. Och så måste man sitta och skriva på boken på fritiden.
Och det hade du när du skrev din första? Då jobbade du som polis?
Ja, det gjorde jag. Och sen skrev jag början. Jag gjorde precis så. Jag skrev 50 sidor. Mm. Och sen la jag den i byrålådan typ. För då träffade jag min sambo också. Och fick tvillingar mitt i allt. Mm. Så...
Oj, det tar sin tid. Ja.
Precis. Jag flyttade till Malmö. Och så det där manuset låg ungefär 1,5 år innan jag... tänkte att nej, nu måste jag, det var ändå, jag kände att jag hade bra stoff där i, jag måste sätta igång och skriva på det här igen. Så att jag skrev egentligen när jag jobbade heltid och nyfödda tvillingar i princip, och så började jag skriva på den där. Okay. Men det gick, bara man liksom har målet, när ska den vara färdig, det är ganska viktigt tror jag för att få en bok klar, att man sätter det här målet att ja, vid jul ska den vara färdig, då måste jag skriva en sida varje dag eller så många ord eller tecken varje dag.
Just det.
Så måste man göra det bara.
Har du sån självdisciplin så du kan sätta liksom så här, men nu skriver jag det så mycket varje dag och så gör du det också?
Ja, men det gör jag hela tiden. För nu, med första boken var det annorlunda, för då visste man inte ens om den skulle bli utgiven.
Nej,
så det var ju mer för mig själv. Men nu har man ju en deadline ofta med förlaget, så att då vet man ju hela tiden att så här mycket måste jag skriva varje dag eller varje vecka för att det manuset ska vara klart.
Men hur är det att skriva? För jag tänker, jag skriver ju också, men jag skriver humor, jag skriver liksom, försöker skriva stand-up till mig själv och sådär. Så tänker jag, nu ska jag skriva. Och sen är det bara helt blankt. Alltså, jag kommer inte på någonting som är varken kul eller... Jag kan inte skriva något som är tråkigt. Liksom. Det är bara sitter och stirrar typ på tangenterna. Hur kan man driva det liksom framåt i skrivandet? För det är ju svårt.
Nej, men det är klart att det blir så ibland. Man kan ju inte bara skriva när man är inspirerad som många tror, utan det är det här, man ska skriva varje dag, även om det är trögt någon gång så måste man ju sitta vid datorn och ändå bara ösa på. Till slut lossnar det. Ibland tar jag en promenad kanske, om jag känner att det är någon knut jag måste lösa i intrigen. Ta en kort promenad, fundera lite på det istället för att bara sitta där och stirra på skärmen. Liksom.
Nej, precis, för då kommer man ingen vart.
Alltså. Ibland kan det vara bra att bara sticka iväg och träna eller någonting annat.
Just det. Ja, de gamla grekerna, då är så här, man tänker ju, alltså man går så ska man kunna luckra upp knutar och sånt där, att det är mycket man kan lösa på en promenad och sådär.
Ja, mina grannar undrar nog vad jag gör för något. Jag är alltid ute och går så här. Jobbar hon aldrig?
Det är då du jobbar som
ja,
mest kanske?
Ja, jag gör faktiskt. Ja. Det kreativa uppe i huvudet.
Men du berättade den här Stöld av babian då, som är din första, som nu som du säger har några på nacken. Men du berättade att det här MeToo-anknytningen, det var inte MeToo på den tiden.
Nej.
Men hur kommer det sig då att det blev den... Har du känt av någonting sånt inom polisen?
Ja, men det var ju väldigt mycket ett tag som man funderar på vad det som händer egentligen.
Var det så?
Både jag själv som var drabbad, men andra kvinnliga kollegor som jag kände. Som sagt, boken handlar ju inte just om MeToo. Det handlar egentligen om en kvinnlig polis som har en relation med värdetransportrånare. Men jag vill ju få in de här bitarna så att jag skapar den här karaktären Magnus då, som får stå för alla de här sakerna ungefär. Så allting i boken i princip som han gör har ju hänt i verkligheten. Men det är ju inte en och samma person som gör det.
Nej, precis.
Och det är fiktion ska man komma ihåg. Så att det är ju,
men hur kände du av det? Alltså jag tänkte, in real life liksom, så kommer det ut som... Ja, som relativt ung kvinna och jobbar som polis. Hur kände du av de här bitarna? För du sa att du också blivit utsatt. Så
Nej, men lite olika grejer. Det har varit till exempel dick pics som jag fick.
Så även poliser kan skicka sådana? Alltså.
Ja, det var en manlig kollega som gjorde det. Jag hade ingen aning om vem det var först. Okay. Men det var en verklig, en så här märklig händelse. Jag fick dels dick pics och långa sms som var så här pornografiskt skrivna.
Mm.
Och sen gick det en tid och sen åkte jag radiobil med en tjej, en kvinnokollega. Och av någon anledning kom vi in på det här. Och så hade hon fått precis likadana texter, så att vi förstod att det var samma person. Och då var det lite så här läskigt, för då är det någon som vi känner eller någon vi har jobbat mot, tänkte vi, alltså någon kriminell.
Mm.
Så då började vi forska lite mer i vem det var som skickade det här.
Mm.
Och vi pratade med en chef som bara ringde upp det här numret.
Mm.
Och kommer då till en kollega då.
Det är makalöst.
Ja, som ringde från sin. Det var här, jag tror, jag har fram att det var, det var i några år sedan, men jag har fram att det var från tjänsteluren han hade skickat till och med.
Mm, ännu bättre.
Ja. Så att, ja, jag vet inte hur detaljerad jag ska vara här, men...
Nej, men man vill ju veta vad som händer med ett sånt ärende, för det här är ju liksom, är inte tillåtet att hålla på det här sättet.
Nej, men det är det som är så märkligt, för att det sköttes ju inte riktigt jättebra, tycker jag då.
Nej.
För att den här chefen då som ringer upp, de får reda på vem den här kollegan är som har skickat, då känner de här cheferna varandra, hans kollega och så. Så att,
han sluta ringer, skicka bilder på din penis.
Ja, ringer upp den här chefen då och liksom, som kallar in den här killen och lite så här, ajabaja, så här ska man ju inte göra, vet du. Och då tänker man så här, ja, men om det hade varit jag som hade skickat bilder till manliga kollegor, alltså det hade varit en helt annan grej. Då hade man ju hade blivit värsta utredningen på det här, LPT och allt möjligt förmodligen. Nu är det bara så här, du kan inte hålla på så där, vet du. Jag vet att det är många fina tjejer här, men, ja, men lite så, det blir en helt annan nivå på det då.
Så det blev egentligen ingen mer än så?
Jag gjorde en polisanmälan sen.
Ja, du gjorde det. Mm.
Ja. Men det slutar ju med att jag blir uppringd då av en annan kvinnlig kollega som skäller ut mig för att jag har gjort den här anmälan.
Okay.
Därför att den andra tjejen vill ju inte vara med. För hon kände den här killen.
Mm.
Så hon tyckte det var lite jobbigt då, för då var hon inblandad fast hon inte ville bli det och så vidare.
Mm.
Och sen tror jag att hon som ringde upp och skällde ut mig även, för det var hon som hade dragit in den här första chefen i det här från början. Och han har ju egentligen begått tjänstefel som inte har gjort en anmälan själv. Jag tror det var där det liksom skavde lite också.
Vilken soppa.
Ja, det vart verkligen så. Av de här bilderna då.
Vad var det för ålder på den här personen som skickade dick pics? Cirka, det var inte mejlaren ändå.
30-35.
Ja.
Kanske.
Jag vet inte, jag tror jag är för gammal för dick pics alltså. Jag har aldrig fattat, vad tror man när man skickar iväg sådana bilder, att det man skickar till ska verkligen bara, men gud vilken fin penis.
Ja, jag vet inte heller, det måste vara måste något att de går igång på det när de vet att man har öppnat och reagerar på det på något vis.
Just det. Ja, kanske. Så det, tror du att det är ett sätt att ragga eller är det ett sätt att liksom bara, som du säger, att man går igång på själva grejen mer, eller är det...
Jag tror man går igång på själva grejen. Jag visste ju inte ens vem det här var.
Ja, just det. Det är som någon form av digital blottning. Alltså, man har flashat sig för någon.
Ja, jag vet inte vad det är. För mig är det helt oförståeligt.
Ja, men vi ska väl inte forska i det psykologiska där kring dick pics för mycket, men en klassisk sån grej som MeToo handlade om faktiskt, mycket dick pics. Som skickas kors och tvärs till folk. Som
Ja, men det var ju verkligen en sån grej. Man har ju läst om jättemycket nu när man följer det här nödvärn som polisens bror hette och så. Sen var det ju också, just som jag har med i boken, du frågade vad det var som hade hänt där som inspirerade mig att börja skriva, men det var ju också att en polis monterade upp en kamera i damernas omklädningsrum på polisstationen också. Ju.
I Västerort?
Inte på huvudstationen men på en annan station. Och det var ju också ett ärende som hanterades lite märkligt. Så där. När de kom på att han hade gjort det här så skickade de hem honom. Och några timmar senare ska man göra husrannsakan. Och då kan man ju läsa i förhören efteråt att då har han varit ute och tagit en promenad.
Mm.
Då kan man undra sig, vad har han gjort under den där promenaden då?
Förutom att radera hela sin dator.
Ja, exakt. För att, och där, jag vet inte varför det blir så där. Om man som chef kanske själv blir chockad för att det är någon man har jobbat med länge. Mm. Man vet inte riktigt hur man ska hantera det och sådär. Men det, de här ärendena har ju ändå inte blivit hanterade på så sätt som vi jobbar annars.
Nej. Det här är ju, förutom om vi bortser från liksom MeToo-grejen här, så är det här ett problem som jag tror inte bara är polisiärt utan är många så här mellanchefsnivåer överallt. Mm. Men jag vet att jag klagade på en kollega en gång som hängde tvätt på tjänstetid och gjorde väldigt mycket på tjänstetid, som sålde bingolotter och sådana saker. Totalt olämpligt. Och det blev också sådär, gå in och prata med sin polare som man har jobbat med i 20 år men som nu har en chefsposition. Och sen såhär, men du, det här är inte bra att du åker runt och säljer bingolotter. Det skulle sluta med, eller hur? Ja, vad bra. Vi hörs. Och förresten, jag är med på systemet, det här tipssystemet på lördag.
Mm. Alltså det blir lite fel.
Det blir lite fel. Ja. Det blir ganska mycket fel faktiskt.
Ja, jag vet inte som sagt vad det beror på. Man hamnar väl i någon slags konstig ställning själv då när man känner den här personen. Mm. Och man kan inte riktigt tro att det är sant kanske. Men i det här fallet med videokameran till exempel, så tänker man ju att om man går så långt att man riskerar så mycket att man gör det mot sina egna kollegor på stationen där man jobbar, då har man gjort ganska mycket innan, tänker jag.
Just det, kanske. Intressant. En inblick i liksom MeToo-världen innan det var den hashtaggen dök upp då. Mm. Och man blir ju smått förvånad när man hör poliser som monterar upp videokameror. Och man, i min fantasi så tänker jag då, vad är det man vill uppnå? Men man vill väl se sina kollegor nakna helt enkelt då.
Ja, det måste ju vara
det
något sånt.
Det måste vara det då. Ja. Mm. Och skicka dick pics och grejer. När du var ute och jobbade då, alltså som polis och sådär, hur var det då? Och hur blev man bemött som då ung tjej och sådär när man kommer ut i Stockholms natten? Hur funkade det?
Jag har väl ändå ganska bra erfarenheter överlag från kollegor just när det gäller jobbet. Så, man har väl märkt i stora drag att om det är någon insats till exempel och det är en kvinnlig insatsledare, då blir det mer, man pratar lite mer skit om den i bakom ryggen alltså.
Okay.
Åker man buss eller något så är det mycket så här, man ifrågasätter den här, alla beslut som tas, och lite så hårdare än vad man gör om det är en manlig insatsledare. Det är väl min uppfattning under de åren jag har jobbat. Mm. De kvinnor måste liksom ligga ett snäpp högre upp hela tiden för att bli, vad heter det?
Accepterade.
Mm. Så där, inte alltid såklart. Men,
ja, just det. Jag kan känna igen det, och jag tror att det kan ligga en grej som jag hoppas försvinner lite grann. Men det var ju förr, du vet, alla killar hade gjort lumpen. Följande gäller, hela handen pekar man med, och man hade de här ordergivningarna och tänkte sig, nu de här tjejerna har inte ens gjort lumpen. Jag tror att det fanns en sån tradition också lite grann. Jag hoppas att den försvinner. Jag kommer, när vi övade inför EM, hur ska det gå? EM 92 var det EM i Sverige. Då var jag på piketen som någon typ av förstärkningspiket, och våran gruppchef då var tjej. Och henne fick vi utbytt. Men det var ett problem faktiskt, bland annat med när hon skulle orderge med gasmask. Vi hörde inte hennes röst.
Okay.
Den bar inte så starkt liksom. Och det var en av, men nu när jag tänker på, var vi för hårda kanske för att hon var tjej? Jag kommer inte ihåg, det är så länge sedan nu. Men sen blev det en kille som blev våran. Det var några som var väldigt kritiska. Vi var väl i olika delar där, men det blev en kille sen som blev gruppchef där i alla fall.
Ja, nej, men det är väl att man är van att ha män, och de kanske är på ett visst sätt, just det här med ordergivning och lite så. Så kommer någon kanske som är lite mjukare, det behöver inte vara så, men vad man är van vid helt enkelt. Mm. Men allting håller väl på att förändra sig hela tiden.
Jag tror det. Jag tror att idag, om det här skulle hända, jag hoppas att det är så. Om det är någon som lyssnar nu som exempel från dagens polisarbete liksom, som får dick pics och sånt. Om det, nej, men, om det finns som svaret exempel från nutid. Mm. För jag hoppas att man inte hanterar det på det sättet som hände på din tid. Att man bara säger ajabaja, sluta skicka såna här bilder. Mm. Och att det, men hur kommer det sig att den här... Jag förstår att utredaren där inte var helt glad i den här utredningen, men man la ingen kraft på den helt enkelt och la ner den då.
Jag vet att han var kallad på intervju.
På förhör?
Ja, förhör menar jag. Mm. Men sen var det inget mer av det. De kollade aldrig våra mobiler eller någonting så. Jag Märkligt. Vet faktiskt inte varför. Mm.
Verkligen.
Så att han jobbar kvar som vanligt idag.
Mm. Just det. Ja. Vad var det roligaste med polisyrket då, tyckte du? Eller tycker du?
Ja, både åka radiobil såklart, det var ju det man gjorde i början. Det är ju en viss känsla så här, när man är ny. Och, ja. Men sen var det ju även roligt på rånkommissionen, för där var det ju grova brott vi jobbade med. Det är intressant på ett annat sätt. Man är ute och spanar lite, jobbar med sina egna ärenden. Mm. Så det var ju mest rån och våldtäkter vi hade där. Så det var ju också en rolig tid. Mm.
Vad har du för ärende som ligger kvar i din minnesbank högst upp när någon frågar? Har du något sånt?
Alltså det är så mycket man har varit med om. Men det som jag har tänkt på senaste tiden, det är ju bara för att det här hände nu i Stockholm med Erik Torell som sköts ihjäl.
Just det.
Det har påminnt mig ganska mycket om ett ärende jag själv var på. Mm. Där vi var nära på att skjuta en person som drog upp ett gevär mot oss. Mm. Så det var, jag åkte, jag hade två aspiranter med mig och sen en kollega till.
Så ni var fyra?
Ja, vi var fyra. Så att vi åkte ut till Ekerö var det. En adress, det var egentligen att han hade sagt att han ville ta livet av sig, så det var därför vi åkte dit. Mm. Jättesvårt att hitta var det. Det var någon så här sommarstugeadress, typ inga skyltar eller någonting. Vi höll på jättelänge och letade efter den här lilla stugan. Jag kommer in och du vet en så här liten sommarstuga, typ alla ska trängas i hallen. Man kommer typ in i rummet på en gång.
Just det.
Och där var han med sin sambo. Det var hon som hade ringt eftersom han hade uttalat då att han ville ta livet av sig. Och jag står längst fram, kommer jag ihåg. Och sen bara vänder han sig om, går bort i ett hörn och tar upp ett gevär. Och där så drar jag vapen direkt. Mm. Och hör hur det rasslar bakom mig när aspiranterna också drar vapen. Så jag bara känner så här, shit, nu blir jag skjuten i ryggen här. Oh. Så här. Och det var ju bara någon meters avstånd också.
Just det.
Men det som räddade hans liv just då, det var ju att han lyfte aldrig upp vapnet. Oh. Det pipade ner i golvet hela tiden. Men det var ju jättenära att vi hann skjuta. Och sen rålade väl jag något så här, släpp vapnet eller någonting. Och, helt plötsligt så var de andra kollegorna över honom. Och han lyfte det aldrig. Det var ju det som räddade livet på honom. Mm.
Men hur... När du drar, du ser att han har det här geväret då, och du drar ditt vapen då mantlar du det, så då är du helt liksom redo att skjuta.
Ja, det är man ju, fingret på avtryckan och allting såklart. Mm.
Vad händer med puls och med adrenalin och sånt där? Kände du av det någonting?
Alltså det här var ju över på några sekunder, så just då tänker man ju inte på det. Utan då är det ju bara så fokus på det som händer. Allt gick jättefort som sagt, och sen var någon kollega över honom. Så det visade sig sen att det här geväret var pluggat, men det ser man ju inte.
Nej.
Han skulle bara visa någon dans han gjorde med det här geväret.
Oj då.
Sådär.
Kunde ha blivit en dödsdans.
Ja, så. Det hade verkligen kunnat ha blivit. Men sen efteråt är det klart att man funderar lite på vad hade hänt om vi verkligen hade skjutit honom.
Just det. Du säger att du kommer att tänka på det här ärendet i sommarstugan då, eftersom du läste om det här med Erik Torell då. För er som har lyckats missa det, så var det ju då en ung kille 2021 någonting med Downs syndrom som var mitt i natten i Stockholm med något leksaksvapen och möter då tre poliser som, det slutar i alla fall oerhört tragiskt. De tre poliserna skjuter honom och han avlider sen. Och det fick dig att tänka på det här. Hur kommer det sig att du drog paralleller då där då mellan?
Ja, men just det här att personen man möter har ett vapen, men det är ju inte riktigt.
Just det.
Så att det fick en ju tänka på att jag vet hur lätt det kan ske.
Mm.
Sen, jag är inte helt insatt i det som hände här i Stockholm nu, men jag, som jag förstod det, så hade ju de helt andra ingångsvärden när de åkte dit. De hade ju fått larm om någon farlig person och så, men det var en förväxling där. Vi hade ju mer en person som ville ta livet av sig när vi kom dit.
När polisen har ju fått med all rätta givetvis så har polisen fått oerhörd kritik. Det ska ju inte ske att en oskyldig ung man skjuts till döds av polisen. Men nu har det hänt och man har gjort en grundlig, som jag förstår, en väldigt grundlig utredning kring det här. Alla de här tre poliserna blir friade, vilket har upprört väldigt många människor. Men
jag tror det är lättare för oss som är poliser att förstå varför de blir friade. För att vi har själv varit där, vi har tränat skytte, vi vet liksom hur snabbt man måste fatta beslut och så vidare. Och hur svårt det kan vara att se vad de faktiskt har i handen. Alltså det är så här, allting går ju på några sekunder.
Jag har berättat, jag har nämnt det tidigare i podden vid ett tillfälle när vi höll då på att skjuta ihjäl, vet jag inte. Men skjuta i alla fall en person då som vi sköt varningsskott, jag och min kollega. Vi försöker inte verka sig eld, men han hade ju någonting i handen då som liknade ett vapen som sen visade sig vara en godispåse. Ja, det låter ju helt absurt att man kan missta då en godispåse för ett vapen, men det var väldigt mörkt ute och han gick precis under en gatlykta och man ser ändå blinket in och blankt i handen och han vägrade stanna och de har gjort inbrott på en bensinmack. Vi sköt ju inte honom, men man tänker också efteråt, efter väldigt mycket, hur man hanterade det och hur nära det var och så vidare och så vidare.
Ja, för man är ju ganska inpräntad med liksom att man måste vara den som skjuter först också, för annars kanske inte jag och kollegorna kommer hem efter det här arbetspasset. Och man vet hur svårt det är att träffa också, om det är lite distans.
Ja. Ja, för det är ju verkligen inga precisionsvapen, de här pistolerna som man använder som poliser, utan det är ju egentligen för att skjuta på nära håll, alltså på väldigt nära håll, och det kan vara nog svårt på nära håll när man är
lite stressad och så.
Absolut. Ja, nej, men jag förstår att man, det här kan vara en händelse som man tänker på efteråt, vad hade hänt och hur hade det känts att skjuta en person som då hade ett gevär som var pluggat, alltså som de som inte var ett hot överhuvudtaget.
Nej, det hade ju varit fruktansvärt såklart. Det är därför man liksom samtidigt, så, alltså det är ju så tragiskt allt det här, men jag lider med poliserna som i det här Stockholmsärendet också. Att jag vet, man kan ju liksom tänka sig hur de mår bara.
Och man kan
utan att förringa liksom de anhöriga till
självklart lider man kanske som mest med någon som har blivit av med sin anhörig och så, men man kan ju faktiskt lida med båda parter. Man kan ju tänka två saker liksom samtidigt, trots allt. Väldigt, väldigt svårt. Och tyvärr har jag gett mig in i några så här diskussioner på sociala medier ibland, vilket är totalt lönlöst.
Det är jättesvårt, tror jag, att förklara om man aldrig har jobbat med det här.
Nej, många kan ju se på 100 meter om folk har ADHD, liksom. Inte bara Downsyndrom. Folk blir ju väldiga experter. Och det är ju lätt att vara det ett år efter när man vet precis hur många kulor som avlossats och hur det såg ut och hur allt såg ut och så vidare.
Ja, men facit i hand är det alltid lätt att vara expert.
Hur många av de liksom, händelserna som du tar upp i dina böcker har grund i en verklig story?
Ja, det är lite svårt att säga. Som jag sa i debuten Stölda babian, då är det ju i princip allt som den här poliskommissarien gör. Sen är ju själva storyn påhittad. Den här kvinnliga polisen som, hon inleder ju en relation med värdetransportrånare bara för att infiltrera i den här, det här kriminella nätverket och så. Med en personlig agenda. Det har jag ju hittat på. Sen, alltså nu har jag ju inne på min sjunde kriminalroman just nu, så att lite svårt att säga exakt vad som hänt i verkligheten och inte.
Du kanske blandar ihop det här. Det här har säkert hänt i verkligheten.
Så. Ja, precis. Nej, men jag försöker ju att ligga så nära verkligheten som möjligt vad gäller hur polisen jobbar. Mm. Sen är det alltid spänningen som måste gå först. Mm. Så ibland får jag ju liksom nagga lite på trovärdigheten där, bara för att redaktören tycker att så här, ja, men det blir så tråkigt.
Men så, det är väl det klassiska med polisfilmer och deckar och så. Du kan inte göra det för verkligt, för då blir det ju liksom ganska tråkigt.
Ja, men skillnaden är ju att om man vet hur det går till, så gör man ju liksom förändringen medvetet. Man märker ju då, om man inte vet hur det funkar. Så.
Just det. Kommer du att återvända till polisyrket?
Jag vet inte. Som sagt, det är ju väldigt fritt nu att få skriva. Jag kan jobba när jag vill. Jag behöver inte jobba nätter och inte julafton och så vidare. Mm. Sen är det klart att det är ganska ensamt att sitta hemma jämt och skriva. Man saknar ju kollegor och så. Det gör jag. Mm. Absolut. Jag är inte där än att jag funderar på att gå tillbaka.
Nej.
Men det är inte så att jag gillar att jobba som polis. Mm. Så att,
tänkte du sådär när du tog känslighet och sedermera liksom slutade att jag kommer att sakna mina kollegor? Eller var det någonting du upptäckte med tiden? Liksom?
Nej, men det visste jag nog ändå att jag skulle göra. Det var jättesvårt att säga upp mig. Jag gick och funderade på det där länge. Mm. Gjorde jag. Men kände väl alltid att men jag satsar på författarskapet ett tag nu. Och så kan jag alltid gå tillbaka om det är så att jag liksom känner för det.
Mm. För jag kom på plötsligt, fast jag saknar verkligen kollegorna. Alltså det här runt omkring grejerna, allting man skämtar.
Så fort jag ser en radiobil så blir man ju så här, då längtar man ju tillbaka. Så är det ju. Jag tror ju fortfarande att det är polis ibland. Mm. Bara när jag lyssnar på din podd och det här S80 eller vad det är går igång. Man bara så.
Om någon skulle säga så här, men Anna, du får 2 veckor i radiobil, bara så här, skulle du ta det då?
Ja, absolut. Det vore perfekt. Ja. Jag ville ju faktiskt jobba halvtid till att börja med, men det sa de ju nej till.
Okay.
Det är ju alltid sådär, allt eller inget. Och då förlorar de ju mycket poliser på det istället, tror jag. Att man inte, liksom, de tillåter en inte att testa på något annat. Nej. Eller liksom jobba 50-50 eller hur man nu vill göra.
Ja, det är synd ju.
Mm. Det är nog många som hade varit kvar då. På halvtid i alla fall. Det är väl bättre än ingenting nu när det är brist på så mycket poliser.
Ja, men verkligen, verkligen alltså. Ja, nej, men då den här frågan om vad du skulle tipsa om för polisförströelse på fritiden, då är den nästan besvarad.
Vilken då?
Nej, men liksom vad du skulle tipsa om för typ någonting. Vi brukar fråga om en film eller en serie eller en bok eller någonting sånt där. Och då känns det som att kanske svaret är givet.
Ja, nej, men jag ska inte tipsa om mina egna saker såklart. Det är på gång faktiskt så att det ska bli film av mina 3 första böcker.
Ej, vad spännande.
Jag har sålt filmrättigheterna. Sen får vi se.
Kul.
Så att vi håller på med manus och så till filmen nu då.
Spännande.
Ja, men om jag ska tipsa om någonting som är bra, så såg jag ganska nyligen, den är ny på Netflix, Unbelievable. Mm. Är det någon som har tagit upp den här?
Nej, alltså, jag får kritik av lyssnarna och säger, det var första gången någon tipsade, så kommer jag säga, nej det var inte, det var 4:e gången.
Mm. Men, nej, men det handlar om i USA då en serievåldtäktsman och hur viktigt det är vem man får som utredare, om man blir trodd på eller inte.
Just det.
En ganska långsam serie, men som polis känner jag igen mig jättemycket.
Okay.
Och alla förhör man ska hålla med den våldtagna kvinnan som måste berätta samma story om och om och om igen.
Just det.
Och liksom svårt att, ja, att de inte blir trodda på för att de kanske ändrar sin story lite grann från gång till gång. Men det har ju inte att göra med att de ljuger nödvändigtvis. Utan att det är liksom ett traumatiskt minne man gång på gång måste berätta om.
Återupprepa liksom.
Och sen det här undersökningen de får göra på sjukhuset. Och jag kommer ihåg själv när man körde våldtagna kvinnor till sjukhuset här i Stockholm. Det sitter en skylt utanför där det står...
Våldtäktskitt.
Av våldtagna kvinnor stod det ju på skylt eller något så här, verkligen så här.
Brutalt.
Men varför?
Det är inte...
Så om de inte har förstått riktigt än vad som har hänt så lär de göra det nu i alla fall.
Shit.
Det kunde väl bara vara så här polisentré eller någonting.
Mm. Hur kändes det att köra upp tjejer så där till sjukhuset?
Ja, det har man ju gjort några gånger. Det är såklart lite speciellt, men ofta har man ju pratat med dem redan där man träffar dem på plats och fått fram den första berättelsen, i alla fall de första uppgifterna. Men sen är det ju att åka dit och förklara lite vad som händer på sjukhuset med undersökningen och allting. Nej, men det har man ju varit med om, ganska trasiga kvinnor just då för stunden. Det beror mycket på vad de har råkat ut för också. Om det är inom hemmet eller om det är en våldtäkt utomhus eller så.
Just det, precis. Jag kom, vi grep en våldtäktsman en gång. Då var vi civila. Han var efterlyst och vi fick ta på honom. Så det blev lite slagsmål. Då kom en dam och slog oss med sitt paraply typ. Vi skrek, det är polisen. Ja, men det bara slog oss med paraplyt där. Och då, ibland vet man inte vem det är poliserna griper.
Nej.
Och om hon hade vetat så här, vem det var vi tog så...
Ja, då hade hon inte försvarat.
Så hade hon nog inte direkt, dunkat på oss med paraplyet. Nej. Men ofta vet ju folk inte. Sen tycker jag alltid, det ser ju aldrig bra ut när, oavsett om det är polis eller ordningsvakter som ska försöka så här, lägga ner någon på marken. Det ser ju inte så harmoniskt ut. Men det måste ju göras ibland.
Ja, men det är ju det. Och vi som åker på de jobben, vi har ju fått helt andra uppgifter än vad de som står och tittar på har. Så att jag önskar att folk tänkte på det lite ibland. Att de har ju inte alla uppgifter.
Nej.
Det är inte alltid vi har det heller.
Nej.
Men vi har i alla fall mer.
Hur var den våldsbiten för dig då, Öva? Hade du liksom slagits med syskon och sådär innan du kom till? Eller hade du gått på karate?
Nej, inget sånt. Så att det var ganska nytt för mig.
Mm.
Ja, det var det. Hade väl ingen erfarenhet direkt av sådana saker. Jag är gammal basketspelare, ja. Lite kroppskontakt bara då.
Ja, just det, precis. Men det är den där när bollen hamnar på marken och man ska kasta sig ner och slita åt sig den. Det är basketens värsta slagsmålsscenario.
Ja, det kanske är det.
Sen ska jag runda av med att fråga dig också vad du har i fickan, Anna.
Jag har ingenting i de här fickorna. Något i jackan kanske.
Ja.
Vad har jag i jackan? Jag är ute hela dagen idag på stan och det ösregnar, så jag drog ner en mascara i fickan. Tänkte få piffa till lite. Vi har ju release, vi släpper en bok idag. Jag och Måns Kallentoft.
Okej. Okay. Också en deckare då?
Ja.
Så du skriver det tillsammans med någon också?
Ja, nu gör jag det. I en serie som heter Hercules-serien.
Okay.
Så det är andra boken vi skriver ihop. Så den ska vi släppa i kväll, så det är lite middag och sådär. Och sen eftersom jag inte bor här längre så blir det ju att man liksom konkar runt på stan hela dagen.
Just det. Ja, men vad spännande då. Men då blir alltså rekommendationen, vi ska berätta också att ditt författarnamn är ju Anna Carolina. Där om man vill hitta och kanske testa lite av det du har skrivit.
Det får man göra, tycker jag.
Aha.
Om man vill... jag har förstått att det är många som lyssnar på podden som vill bli poliser. Eller kanske gå polishögskolan och så. Då kan Stulla och Babian ha något att lyssna på, verkligen.
Ja, och om jag kommer ihåg rätt, Unbelievable.
Serien där, jag på Netflix.
På Netflix. Stort tack, Anna, att du kom och gästade Snutsnack.
Tack för att jag fick vara med.
Tack. Tack! Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Men det är lugnt. Det går bara en vecka. Sen kommer det komma ett helt nytt. Så hang in there. Vi ses om en vecka och ha det fantastiskt till dess. Hej då!